good soul, Rabbi.
No, a good soul.
E poi se te io sono mia, io dirò, le ho come it.
Kan ju vara en kraftansträngning bara det.
Och det är märkligt, det här liksom människor, man talar med mycket människor. Och ibland så ser man att de dyker inte upp en lång tid, det går lång tid och de dyker inte upp. Och jag har lagt märke till en sak, att första gången liksom här när man stannar hemma, så känner man lite grann, hade det varit nog dumt att jag stannade hemma, det hade varit bättre om jag hade gått på möte istället. Men så då är det bra tre gånger till och sånt, så blir det nästan en vana istället att låta bli. Men att höra Guds ord, det är viktigt. Och jag har en predikan idag som kanske är lite magstark. Jag sa till Ethel där hemma, jag får se om jag får tillfälle, om de låter mig komma hit någon mer gång efter det här. Jag har sagt för Gud att du måste vara snäll mot människorna. Men det är så här att Gud, han uppmanar oss och utmanar oss i livet också. Jag kan bara berätta, jag har haft en tuff vecka bakom, som ligger bakom här. Vi var uppe i Stockholm här och jag tog farväl av min äldste bror här, som har flyttat hem till här. Det är ju gott och väl. Det finns ju värre saker som kan hända än när ett Guds barn går hem till Gud. Så är det ju naturligtvis. Han skulle ha fyllt 99 år dessutom. Så att han var äldst och jag yngst. Men det påverkade mig nog mer än vad jag hade tänkt egentligen. Och det var ganska jobbigt med allting runt omkring. Och det är inget kul att hamna i Stockholm. Jag har aldrig tyckt om Stockholm egentligen. Och när man kommer in och ser detta virvar av bilar och vägar hit och dit och kors och tvärs, så kör man fel så hamnar man riktigt väg. Vad sa du? Jag har bott i Stockholm, ja. Jag trivdes aldrig. Ja, man längtar alltid hem. Det är så. Hem är hemma i alla fall. Han kan löst. Kommer en del av er ihåg, i alla fall de flesta tror jag som är här, som är lite vuxna. Han var ju rolig på många sätt. Han hade varit i Amerika och han kände sig väldigt obekväm med det. Och han blev sjuk. Och han var så sjuk. Och han sa, jag är så sjuk, sa han. Jag är så sjuk. Jag längtar hem till Esbyn. Han var från Esbyn. Jag ligger i Helsingland. Du som är norrifrån. Gör det? Jag tror det. Och de sa någon pastor där runt omkring och sa det att jag har bott i Amerika i 20 år och jag har aldrig längtat hem. Då frågade Kalle, var kommer du ifrån då? Ja, ifrån Uppsala. Nej, sa Kalle, dit har jag heller aldrig längtat. Men det tog lite musten nu med mig och jag fick åka in akut med ambulans till lasarettet här och få lite ordning på mitt hjärta igen efter alla de här grejerna. Så jag var inte säker på att jag skulle kunna komma hit idag. Men eftersom jag är här nu, så tror jag att det var vad Gud ville. Och det är min bön att Herren ska välsigna sitt ord. Herre Jesus, vi kommer inför ditt ansikte med öppna hjärtan, vi vill lyssna till ditt ord. Tack att du har något att säga oss idag. Och tack att du alltid har något att säga till oss, Herre, när vi helst vill lyssna. Jag ber jag Herre att du ska besigna ditt ord på våra hjärtan, Herre. Låt det få bli till uppmuntran för många, jag ber dig, i Jesu Kristi namn. Amen. Jag tänker säga någonting om att när Gud går med, frimodighet i tider av övergång och förändring. Vi lever ju i förändringens tider. Allting ändras. Ingenting utav det som har varit kommer tillbaka. Det är så. Och det bästa med det förflutna, det är just det att det ligger bakom. För vi ser fram emot framåt. Jag vet, jag var på ett ställe och predikade och jag talade om framtiden.
dagen, nutiden och framtiden. Och så sa, kom det en broder, han är en församlingens muntergök. Så frågade han, du sa han, kan du säga mig en sak? Hur är det med tiden? Går den eller kommer den? Det är ju en bra fråga, du. Men då ska man ju vara så här kvick i huvudet och slänga tillbaka genast. Men det tog lite längre tid för mig, för jag är inte riktigt lika snabb i tanken. Men så kom jag på det och sa, du sa här, svaret på din fråga, nej, det beror på vilket håll du har näsan vänd. Om vi tittar framåt så kommer tiden. Och tittar du bara, sitter du och tittar bakåt, då går tiden. Och så är det ju naturligtvis för oss alla. Texten idag är från femte Mosebok, det första kapitlet, verserna 6-8. Var starka och frimodiga och var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Sedan kallade Mose till sig Josua och sa till honom inför hela Israel. Var stark och modig, du ska med detta folk gå in i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem. Och du ska utskifta åt dem som arv. Herren går själv framför dig och han ska vara med dig och han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Någon har påstått, jag har inte räknat, att det står det här, var inte rädd eller frukta inte som det stod tidigare. Det står 365 gånger i Bibeln. Du kan gå hem och räkna om du har lust. Jag kan inte svara på om det är sant, men skulle det vara sant så är det ju underbart att veta att minst en gång varje dag så säger Herren till honom, till oss, var inte rädd, var inte rädd. Situationen är ju den, för andra gången så kommer Israels barn till gränsen för det land som Gud hade lovat dem, Kanans land. Första gången de kom dit så skickade de in spejare, och det har vi talat om tidigare både i bibelstudion och predikan. Och hade de gått ifrån Egypten och rakt upp emot löfteslandet så hade det tagit dem ungefär 11 dagar. Ja, så snabbt kunde det gå. Istället så blev det 40 års vandring i öknen, där hela den generationen som hade varit dog och var borta. Man hade skickat in spejar i landet för att titta på landet, hur det inte var och hur det inte såg ut. Och det var 12 stycken. 10 av dem sa att det är omöjligt, vi kommer inte in därför att deras städer är befästa, och så har vi jättarna. Och där gick vi och vi kände oss som gräshoppor. Ja, det var inte mycket tro. Det var bara 2 stycken utav 12 som trodde på Herren och sa att ja, det är sant det de säger. Men landet, det dryper av mjölk och honung. Det är ett överflödesland och vindruvor är stora som meloner. Och om Herren är med så låt oss likväl draga in. Men det gjorde man inte. Man stannade utanför. Det kostade dem 40 år. Nu står man här på nytt, allt det som hade hänt under resan. Det är ju spännande läsning det här. Jag minns min pappa, han läste för oss när vi var barn om de här berättelserna. Jag tyckte att det var så spännande. Och han berättade, vet ni, när de gick ut över Röda havet och alltihopa där. När Gud gav dem mat och äta, skickade kött genom vaktlar som slår ner. Och han gav dem vatten mitt i öknen och var tröstad. Det var han hade lovat att han skulle vara med. Nya testamentets författare säger att den andliga klippa som följde den åt var Kristus. Han var med hela vägen. Mose livsgärning håller på att ta slut. Det är nästan över. Och Josua, han var en av dem som trodde. Han lever fortfarande. Det är ett helt folk som står inför en ny situation. Helt okänt. Nya fiender för dem, nya strider, nya utmaningar, allting var nytt. Och man visste inte så mycket. Man kan säga lite grann att där står ju vi idag. De gamla generationerna som var innan, som bad Guds verk framåt. Genom bön, genom offer, genom arbete, genom sitt vittnesbörd bland människor för Gud. De finns inte längre bland oss. Och det är så att det måste skifta. Tiden rinner iväg. För att ta ett tredje uttryck. Tiden rinner iväg. Och det blir inte längre som det har varit, utan det blir på något nytt sätt. I den omvandlingsprocessen och förändringsprocessen står ju församlingen här i Ronneby idag också. Med nya utmaningar. Men med samma evangelium och samma löften som ligger bakom. Vi ska komma ihåg att det krig, den kamp vi har att kämpa, det är inte en kamp mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna, säger Paulus. Det är inte ett försvarskrig. Jag tycker jag ser en defensiv hållning från kristenheten idag. Och det gör mig bekymrad. Det är inte bara till att försvara oss själva och vår överlevnad det handlar om, utan det är ett anfallskrig. Det är ett anfallskrig. Med de stora skillnaderna som det medför. Det är inte ett självförsvar. Och det behövs inte mera pengar för det. Det behövs inte mera politisk välvilja att människor ska stryka oss med oss och säga vad duktiga och fina ni är och ni är så trevliga. Ja, det är roligt om de säger så. Men det kommer inte att ske. Därför att vi har ondskans andemakter emot oss. Och de har aldrig gillat oss och kommer aldrig göra det heller. Vi behöver inte extra förmåner från staten för att vi ska överleva. Nej, det finns en annan kraft. Det finns en annan kraft och den har Gud gett oss genom den helige ande. När den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli vittnen, säger Herren. Det var det som var meningen. Jag tycker ibland, ursäkta, men jag är pingstvän i själ och hjärta. Men jag tror lite grann ändå att man har överdrivit frågan om man talar i tungor som den stora saken. Den stora saken var ju att Gud genom den heliga ande gav ett uppdrag att vittna om Jesus. När den heliga ande kommer över ska ni få kraft och bli vittnen. Det var ju det som var meningen. Det var ju det som var uppdraget. Vi behöver inte en massa sympatisörer. Det hjälper oss inte. Världen är inte vår vän. Kom ihåg det, vänner. Världen kommer aldrig att bli vår vän. Den som vill bli världens vän, står det, han blir Guds ovän. Det syftar inte på att bli vän med världen. Världen är heller inte en förhandlingspartner som man kan göra en deal. Och det är ju det man försöker idag. Man försöker att rucka på det godomliga uppdrag som Gud har gett oss att berika sanningen och säga, ja, inte så mycket av de sanningarna och inte så mycket av det här heller, så kan vi bjussa på lite extra pengar. Känner du igen det? Man vill att vi ska kompromissa för att vi ska passa in i samhället. Evangelium har aldrig passat in på det viset egentligen någonsin i historien. I krig, säger man,
att det första offret i ett krig är sanningen. Sanningen. Man börjar att ljuga. Man börjar att överdriva. Visst tänkte vi alla att denna väldiga Sovjetunionen, senare Ryssland, skulle vara så oerhört starkt. Så väldigt välutrustade och så modernt och utveckling och allt och alla fruktade. Men när de ger sig på och angriper ett enda land, i och för sig större än Sverige, men ändå så klarar man inte ut uppgiften. Vem hade trott det? Man ljuger om hur stark man är. Man kan inte låtsas i ett krig, kan man inte låtsas att man är stark. Det hjälper inte. Mitt i denna osäkerhet som Israels barn stod, då talar Gud genom oss och han säger: var starka och frimodiga. Herren själv går med. Det här upplevde Mose när han skulle gå inför farao och tala till farao om att släppa Israels barn fria och gå ut och hålla gudstjänst, fira gudstjänst. Han säger: jag kan inte gå, hur ska jag kunna det? Jag har inte resurser till det. Det står han sa att jag har trögt mål för, det stod det tidigare. Svårt för att tala, står det lite senare. Trögt mål för. En del vill mena att Mose han stammade. Och det är inte lätt att vara någon slags talesman för någon om man inte kan prata ordentligt. Fatta vilka problem som reste sig framför Mose. Nåja, han fick ju sin bror med sig i alla fall. Ja, hon till slut. Och Herren sa det att jag ska vara med. Ja, sa Mose, om inte du går med, då kommer det inte alls att gå. Förutsättningen var att Gud gick med, att han var en del av det hela. På vilken man kunde luta sig emot när man inte förstod och inte begrepp. Var starka och frimodiga. Och det här är ju inte ett ord bara till Israel i den tiden. Det är mäktiga ord till varje troende som står inför en slags förändring i livet. En oro eller en väg som man inte har sett förut, det man inte är bekant med. Det är alltid tryggast att vara i det som man är bekant med, eller hur? Så är det naturligtvis. Ska jag köra till ett ställe som... När vi skulle åka i Stockholm, jag vet hur saker och ting ligger, jag har bott där under en tid och arbetat. Men som det har blivit utvecklingen med alla nya vägar och gator och alltihopa, enkelriktningar hit och dit. Och sen alla byggen och alla ställen man har grävt upp gatorna för att göra allting. Så blir det ofta, då känner man för en klump i magen alltså. Det här går inte, och hade det inte varit för GPSen så hade vi alltid hittat upp. Aldrig. Det här är ett ord till dig också som känner oro och ängslan inför framtiden. Det vill jag säga för det första att Gud ger oss frimodighet när uppdraget känns större än vad vi själva är. När uppgifterna som Gud ger oss, uppdraget som han ger oss, känns större än vad vi själva tycker att vi är. Israel, de såg fienderna i landet, starka steg och mäktiga krigar. Och de förstod att det skulle bli väldigt hotfullt och väldigt tufft och ett fruktansvärt motstånd. Och då är det ju inte konstigt att Gud upprepar igen och säger: var starka och frimodiga. Vad annat kunde man göra? Han som har all makt i himlen och på jorden, han säger: var starka och frimodiga. Gud säger inte: känn dig stark eller känn dig modig. Du vet, det är det här med vårt hjärta. Följ ditt hjärta, säger man idag. Har du hört det? Följ ditt hjärta så blir du lycklig. Bibeln har ett annat budskap. Gud vet bättre. Gud vet bättre. Gud vet varför ett människohjärta är. Jeremia 17 så står det: bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag skulle vilja ha våra hjärtat säger, våra känslor säger oss. Ja, då funnits inte denna kyrka. Då skulle vi inte sitta här, eller hur? Men det är inte vad vi känner eller upplever. Det är så många människor, de jagar efter andliga kickar och såna här grejer. Och så kommer man och säger, ja vi har kommit och vi vill höra Gud tala. Läs Guds ord. Gud talar först och främst genom sitt ord. Alltså det här är ett val och det är en hållning. Ödmjukhet, det är inte en känsla utan det är beslut som uttrycks i handling. Så är det. När Gud skulle bevisa sin kärlek till mänskligheten så valde han att bli offrad, uppspikad på ett kors för att sona världens synd. Så älskade Gud världen. Jag älskar det ordet på spanska, för det säger mycket mer, för det säger på så sätt älskade Gud världen. Det var handlingen, inte bara ordet. För Gud handlade inte bara om ordet, utan för Gud handlade, var det också handling i det hela. Det var aktion. Han gjorde något som visade och bevisade kärleken. Porque de tal manera amó Dios al mundo. På så sätt älskade Gud världen. Det genom handling bevisar också kärleken till Gud. Han tar ordet. Ska vi hitta någon tillämpning på det här också? Vi väntar så ofta på en känsla av mod, men Bibeln kallar oss att gå in i lydnad innan känslan kommer. Ja, jag känner inte någonting, säger han det. Jag känner inte någonting. Men så du behöver inte känna någonting. Du behöver inte känna någonting alls. Det var det Gud har sagt i sitt ord. Det är sant ändå, vare sig du känner det eller inte. Så enkelt är det. Det är ju det här problemet med anden och själen i en människa. Som jag har så jobbigt med. Att de går inte alltid i takt. Känslorna följer inte alltid vad anden säger inom oss och vad Guds ord säger genom anden. För det är så anden talar inom oss, men själen, han hänger inte riktigt med. De kommer i otakt och säger, ja, jag känner ingenting. Det händer ingenting, för jag känner ingenting. Du ska veta det, att när vi går i bön inför Gud så händer det någonting i himlen och sedan på jorden. Ske din vilja så som i himmelen, så upp på jorden. När vi ber här på jorden så kommer, stiger de här bönerna upp till Gud och någonting händer i himlen. Hur kan det vara så? Jo, därför har Gud lovat i sitt ord. Bara så att vi känner något eller inte känner någonting så står Guds ord fast i alla fall. Gud rustar oss när vi tar första steget fram. Att förflytta sig från en plats till en annan, det är då ett steg i taget. Ett steg i taget. Guds närvaro, det är grunden för vår frimodighet. Så är det. Vi kan lita på Guds ord.
Vi kan lita på att han är nära. Texten fortsätter och säger, frukta inte, ty Herren din Gud går själv med dig. Går själv med dig. Det är ju Guds närvaro som gör skillnaden. Jag tänker när jag läser Markus 16. Det är ju en variant på missionsbefallningen. Gud gör alla människor till lärjungar. Döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lära dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar inte till tidens ände. Jag kommer visst med en bild på Matteus också. Och så står det i Markus 6 att Herren var med den och gick ut och predikade ordet. Och Herren stadfäste ordet med åtföljande under och tecken. Så är det. De var tvungna att gå ut och predika först. Och sen så kommer Gud och fastställer att det de har gjort är riktigt. Och bekräftar ordet. Det är härligt när Gud bekräftar sitt ord istället. Det är underbara saker. Man kunde ju, alltså han säger ju inte, jag hjälper dig lite på avstånd, jag ska titta till dig ibland. Nej. Eller att, ja, jag ska skicka lite kraft när du blir trött och har jobbat ut, då ska jag skicka lite kraft så det räcker till. Nej. Han säger, jag går med er. Jag går med er. Det är ju så att när Gud är närvarande så tappar rädslan sin kraft och sin makt över oss. Vi styrs väldigt mycket av rädslor av olika slag. De flesta bekymmer vi har, det är sådant vi orsakar själva när vi håller på att fundera och tankarna snurrar i vårt huvud. Vi jagar upp oss. En vetenskaplig undersökning säger det att 80% av det vi oroar oss för kommer aldrig att hända. Tänk på energi och kraft vi ägnat oss åt att oroa oss för det som inte kommer att ske. Det är 3% jag tror som du överhuvudtaget kan göra någonting åt och förebygga. Hoten, de krymper i det här perspektivet. De blir ju väldigt små. Jag kan tänka många gånger efter alla våra åker till Sydamerika, mitt inne i de stora skogarna där vi har rört oss med alla faror. Idag kan jag känna lite grann att håret reser sig i nacken när jag tänker på många situationer hur det var. Men när vi var där då så var vi inte rädda. Vi var inte rädda, vi var inte oroliga. Alla farorna fanns där. Vi blev utsatta för mordbesök. Och vi kände ändå ingen rädsla. När vi var där. Idag kan jag säga, oj. Hur klarade jag det här? Hur gick det här? Jo, därför att Herren var med. Och lilla Maria, hon var väl bara ett par, tre år gammal. Höll på att ta tag i en lansettorm med en jättegift orm. Höll på att ta den med sin hand. När Eden ropar till och hon tar tillbaka sin hand och när ormen kryper iväg. Det kunde gått illa. Det kunde gått illa. Vi har drabbats av olika sjukdomar, olyckshändelser och allting annat. Och utan möjlighet till läkare. Det kunde gått illa. Men det gjorde inte det därför att Herren var med. När Gud är närvarande så blir framtiden möjlig. En ljus framtid. Ett specialord när hon inte vet när hon ska säga, när hon ska läsa någonting så är det från Jeremia bok där det står, jag vet väl vilka tankar jag har för jag säger Herren. Vem är friden så inte ofärdens till att ge er en framtid och ett hopp. Halleluja. Det blir möjligt, det omöjliga blir plötsligt genomförbart. Det blir inte lätt. Han leder oss på rätta vägen för sitt namns skull. Den rätta vägen är inte alltid lätta vägar. Hur kommer det sig att kristna alltid vill ha lättare vägar? Det är gnälls hit och dit och det klagas över allt möjligt. Guds väg är ingen lätt väg. Gud har inte lovat att vi ska slippa undan prövningar och svårigheter. Men han hjälper oss igenom. Hans närvaro gör det möjligt att fortsätta och gå framåt på hans vägar. Den gamla, den första generationen frikyrkliga i Sverige, de saknade sannoliken inte svårigheter och prövningar. De blev satta i fängelse. Fick sitta på fästning. Några blev utvisade ur Sverige, förvisade. Vid något tillfälle i Dalarna, i mitten på 1800-talet, så satt alla pastorer i fängelse. Inte en enda var ute, alla satt i fängelse. Jag vet en, han skrev till sin församling och sa att nu sitter jag inne och ni är ute. Tjäna Gud och min människor i himmelriket. Tills jag kommer ut så ska jag hjälpa er tills ni åker in. Det var inte enkelt och det var inte lätt. Men de hade en förmåga. Och det var att omvandla svårigheter och skapa möjligheter. Ur svårigheter och ur kamp så skapas möjligheter. Och de möjligheterna njuter vi frukten av ännu idag, i våra dagar. Jag blir så trött på att höra kristna som säger, åh, nu är det religionsförföljelse. Nu är det så hemskt för oss kristna i Sverige. De har inte en aning om vad förföljelse och svårigheter är. Nej, det är Petrus som skriver som svenska folk. Du borde tacka Gud för landet som han är igång. Jag är med där inne på den linjen. Jag tackar Gud för att vi har det som vi har det. Alla de möjligheter vi har som man saknar på andra håll i världen. Kanske du står inför något nytt i ditt liv. Ett beslut som ska fattas. En utmaning. Kanske familjeliv. Eller någonting annat. Eller du har en inre kamp med köttet som frestar och lockar. Eller kanske finns det rädslor. Jag känner inte alla er personligen. Några känner jag lite bättre än andra. Men sanningen är den att vad som finns inne, längst inne i en människa, det får vi nästan aldrig veta. Du ska komma ihåg en sak, du går inte ensam igenom det du gör. Gud går in i det här tillsammans med dig. Och den tredje punkten här, det är att Guds trofasthet, det är garantin igenom svårigheterna. Gud är alltid trofast. Det beror aldrig på Gud. Det är när vi är trolösa. Det säger Herren Israel också. Ni har varit trolösa, men jag har varit trofast. De fick ju leva i många, när de levde i totalt uppror och de skaffade sig andra gudar och började tillbe till höger och till vänster. Det är ju så med Israel. De har aldrig varit ett enhetligt gudsfolk tillsammans. Man skulle kunna tro det ibland när man läser Bibeln att det är ju väldigt härligt och alla är frälsta och alla vandrar med Gud. Nej då, det fanns avgudar i ökan, det fanns synder av alla slag i Israels folk. Precis som bland alla andra folk. Men Gud lät dem hållas, men ibland så var han tvungen att sätta ett stopp och ett hinder för ondskan. Gud har aldrig övergivit människorna, det är människorna som har övergivit Gud. Och jag vill tillägga här och göra det klart min inställning. Sverige har aldrig varit ett kristet land. Och det kommer aldrig att bli ett kristet land. Det finns bara ett kristet folk, och det är de som har tagit emot Jesus Kristus. Alla andra är det inte, och tyvärr är det den stora majoriteten. Eller en del idag som säger att ja, men vi vill att det ska vara som förr, som förut. Hur var det då? Ja, det var kyrkan, det var den stora fienden emot frikyrkligheten och så väckelsefolket. Det var den bästa fienden man hade. På grund av förföljelsen så fick många flytta från Sverige. Det var nästan en tredjedel av befolkningen får till USA och till andra länder. Är det den tiden vi vill ha tillbaka? Vill vi ha ett religionskrig i Sverige mellan kristna? Nej. Jag tänker många gånger på Nordirland mellan katoliker och protestanter. Man mördar och har ihjäl varandra. Är det något sådant man önskar? Jag vet inte vad det är man är ute efter. Det är så här uppdraget är att vinna människor för Gud. Att försonas med Gud. Att bli Jesu Kristi efterföljare. Och det kommer aldrig något land att bli i världen, inte USA heller. Det hjälper inte att förfölja människor, det har man gjort i alla tider, man söker Kuba. Jag tänker på den spanska inkvisitionen. Katolska kyrkan mördade tusentals varmt troende vänner. Ofta bara för att de hade läst Bibeln eller att de hade en Bibel. Kan du tänka att vilken motsägelsefullt? Vi borde läsa hela historien. Det är Bibelns starkaste trösteord att Gud kan lova att inte lämna oss mitt i striden. Det finns ett exempel. Jag tar min fru här i hennes ofta ett budskap som handlar om Gideon i Bibeln. Man mötte en fiende här som var mångdubbelt större än de själva. Man tror att fienden var 135 000 soldater. 135 000 och Israel stod med 22 000 soldater. Ja, redan där skulle ju risken liksom här att var ju överhängande att de redan från början hade liksom lite utmaning, om man säger så. De säger här, det är ju de är alldeles för många. De är alldeles för många. Och då säger Herren, säg till folket att alla de som är rädda eller bekymrade, de ska gå hem till sina hus. Låt dem gå hem till sig. Hur många var det då? Jo, det blev inte mer än 10 000 kvar som inte var rädda. De andra 12 000 de gick hem. Och då säger Gud, det är fortfarande för många. Varför var det för många? Jo, därför att om de vinner så kommer de sen och säga, det här har vi gjort. Kommer du ihåg hur många de var till slut? Jag vet inte, kommer nog ihåg det, men kommer ni ihåg hur många de blev till slut som skulle möta 135 000 fiender? 300. Vi säger många gånger, ja, vi är inte så många. Vi är inte så många, vi kan inte bli som förut. Det var det inte när vi började heller, vill jag upplysa om. Det var en liten skara människor som samlades. Och man bad, och man fastade. Och man vittnade om Jesus, och så växte skaran. Och Gud bekänner sig till sitt verk. Alltså vi har ett arv att förvalta den. Vi har ett arv att förvalta. Ja, men Gideon kan du läsa om i domarboken, det sjätte kapitlet, sjätte till åttonde kapitlerna, för de har hela historien. Han överger oss inte när vi blir trötta, och han sviker inte
när vi misslyckas. Och han ändrar sig inte när det gäller vårt värde. Hur mycket är en människa värd? Jag har rosat på vem som värderar, vem som är värderingsmannen. Välkommen. Det rosar på vem som värderar nu. Det finns många skojare i värderingsbanken, det ska du veta, när det gäller konst och när det gäller hantverk och annat. Det finns många skojare i banken. Det gäller att komma till den som vet det rätta värdet, eller hur? Och det är bara Gud som vet det. Låt dig inte värderas av andra människor. Ställ dig till Guds förfogande. Det är intressant att Nya Testamentet använder exakt samma ord i Hebreerbrevet 13. Där står, lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare, jag ska inte frukta, vad kan en människa göra med? David i en av salmen säger, jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma, säger han. Så svarar han själv på frågan. Min hjälp kommer ifrån Herren som har skapat himmel och jord. Där har du ett ord för dig eller idag också. Min hjälp kommer ifrån Herren. Verklig hjälp kommer från Herren. Det är inte så att vi inte ska hjälpa varandra, det ska vi göra. Vi kan vara till lands för varandra och stötta och hjälpa på olika sätt. Men den verkliga hjälpen, den kommer från Herren. Det var en gammal dam som var till Gud. Hon var så fattig att det fanns inte mat i huset. Och hon bad till Gud. Gud hjälp mig på något sätt. Och en granne som var väldigt fientlig inställd till henne. Han skrattade åt det där och påpekade på henne. Tror du verkligen att Gud har din bön och kan hjälpa dig? Ja, så jag är övertygad om att Herren ska hjälpa mig. På ett eller annat sätt så kommer han att hjälpa mig. Och då tänkte den här ograckliga grannen att jag ska hjälpa henne istället. Så han köpte allt vad hon hade bett om i sina bönor och ställde utanför dörren. Och knackade på. Och hon slog upp sina ögon och sa, tack gode Gud för hjälpen som du sände. Jag vet vem som är avsändaren, sa han. Nej, det är djävulen. Tack gode Gud, sa han, för när Gud befaller, då får till och med djävulen lyda. Visst är det underbart, eller hur? Visst är det underbart? När Gud befaller, då får fienden ge upp. Till avslutning. Får jag lämna tre ord och ta med dig. Det första är frimodighet. Ett fantastiskt ord. Fri, modig och het. Vilken kombination, va? Det är underbart. Ta vara på din frimodighet, för den har med sig stor lön. Så. Det lönar sig att vara frimodig. Det lönar sig att vittna om Jesus. Det lönar sig. Det är inte baserat på känslor, utan det baseras på Guds ord. Grunden är Guds ord. Det är så här, men jag vet inte om du har lagt märke till det, kanske du inte har gjort. Men om du lyssnar till de gånger som jag har berikat, så finns det en tråd i alltihopa. Till den tid som vi har kommit överens om. Det är den här månaden nu, det blir något möte till. Det är att försöka att proppa i så mycket i Guds ord som möjligt. För Guds ord, nämligen, det är så här att en del säger det går in här och det går ut där. Men så är det inte med Guds ord, så är det med allt annat värde. För Guds ord, det hamnar i hjärtat.
Och även om du skulle glömma bort det, så finns det där i ditt hjärta och det kommer att verka fram tro. Mycket Guds ord, en levande tro. Lite Guds ord, lite andlig kraft. Så är det. Vill du bli stark i tro, fyll dig med mycket Guds ord. Och därför så har jag velat lägga tyngdpunkten på förkunnelsen i ordet. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord. Det är en reaktion. Jag vet många människor som säger, Osa, jag skulle vilja komma ihåg det här, men jag kommer inte ihåg allting. Hur ska det här gå? Och jag är så ängslig för det. Var inte orolig för det om du inte kommer ihåg det. Om inte skallen hänger med, om du skulle bli lite tröttare med åren. Och det vet vi som har kommit upp i åren. Vi får jobba med både det ena och det andra. Och ibland missar vi en del också. Men så det är Guds ord. Det stannar i hjärtat och det utför det verk var till det har blivit utsett. Guds ord kan aldrig bli fåfängt, utan det verkar var till det har blivit utsett. Det baseras inte på känslor, vad du känner, utan när du fyller hjärtat med Guds ord. Och så kommer din egen själsliga otro fram och säger att det kanske inte är så eller så, borde det inte vara, eller kanske är på ett annat sätt istället. Alltså det är de här tankegångarna som skapar en öppenhet för alla de här konspirationsteorierna, om det är ena och ett det andra. Många kristna idag, de går i fruktan för vad som ska ske den yttersta tiden. Lägg ner det. Lägg ner det. Gud vet utgången. Och han offrar sitt liv för att rädda oss. Ska du inte tro att vi ska förgå oss? Men det kommer till slutet. Du kan vila tryggt på hans ord. Du kan frimodigt hävda hans löften. Det andra ordet är närvaro. Och Gud går med dig. Inte bara framför dig och bakom dig. Utan han går med dig. David, han säger, du omsluter mig på alla sidor, du håller mig i din hand. Den 139:e psalmen. Han är som löparen. Det var två löpare, den ene var först och den andra, det så kom ner efter. Och den förstes kraft räckte inte ända fram, utan han snubblade några meter innan målsnöret. Då tog den som kom efter honom och tog honom och lyfte upp honom och bar honom igenom målsnöret. Sådan är han på växer. När du inte orkar med, då bär han dig. Han lämnar dig aldrig. Det tredje ordet är trofasthet. Han lämnar dig aldrig, han överger dig aldrig. Oavsett vad du står inför, så går Gud med dig. Han stannar kvar när alla andra viker undan. Och så den här läpparen, han bär dig igenom målet. Jag hoppas inte att någon ska uppfatta det här som aggressivt eller allt och utmanande. Det är de gamla sanningarna. Det är sanningen i Guds ord. Den sanning som gör oss fria. Vi får en onödig ångest och ängslan i livet. Och som gör oss frimodiga. Som gör oss öppna och vilja att dela evangelium med vår samtid. Amen. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för det under att du dog för en syndare som mig. Jag tackar dig, Herre, att du har varit så trofast under alla år som har gått. Trots alla brister och alla nederlag. Och trots allt motstånd ibland.
Yes.
Tack att du ändå har varit trofast.
Mm.
Och Herre Jesus, jag ber dig för framtiden. När det gäller denna kära församling, Herre, tack att du har inte lämnat oss. De är inte ensamma och övergivna, tillspillogivna. Tack att det finns en framtid och ett hopp, Herre. Herre Jesus, jag ber att du ska öppna våra ögon i den här tiden. Att vi ser det som inte är synligt för de fysiska ögonen. Att vi ser världen och omgivningen och vår situation i ljuset av den heliga andes uppenbarelse. I Jesu Kristi namn jag ber. Men om någon känner fruktan inför framtiden, osäkerhet, så finns du här just nu. Just nu är du här mitt ibland oss. För du har ju lovat att alltid vara med. Inte bakom och framför, inte vid sidorna bara, utan du är med oss här. Och vi får vara dina medarbetare. Hjälp oss här, fyll oss med din ande. Tack att du ger ny kraft åt den som är svag. Halleluja. Den som väntar på Herren får ny kraft. Halleluja. Tack att det finns kraft för dig. Tillräckligt. Tack att det finns nåd för varje människa. Och tack att det finns en väg för varje människa i ditt rike att tjäna dina höga syften.